lyssnar på Kreditvärlden. Louis,
Gabriel,
stämmer.
Mm-hmm.
Kreditvärlden.
Precis, en podcast av och med Louis och Gabriel.
Mm. Om kreditmarknaden brukar vi säga, men också finansiella marknader, makroekonomi och sånt. En del om de krafter, klimatet och annat som styr ekonomins funktionssätt. Men också en del om de personer som styr ekonomins funktionssätt.
Och sen även teman som är kopplade till kreditmarknaden. Vi har ju pratat ganska mycket finansiella kriser, om man ju ändå säga.
Mm.
Då händer saker på kreditmarknaden.
Ja, eller så händer saker på kreditmarknaden och sen blir det kriser.
Så kan det också vara. Ja, sen har vi pratat fastigheter ganska mycket.
Mm.
Och penningpolitik kommer man ju också in på ibland.
Absolut.
Mm. Och vi har ju en person som vi har den stora glädjen att ha med oss här idag som har erfarenhet av, känns som, alla de här sakerna.
Mm.
Så det är liksom den någonstans den ultimata gästen för oss, tänker jag. Håller du med?
Ja, absolut. Mm.
Så Stefan Ingves, hjärtligt välkommen hit.
Tack.
Otroligt kul att du är med oss. Och, alltså, vanligtvis brukar vi introducera våra gäster, men det känns som att vi behöver inte det med dig, för alla vet ju vem du är, tänker jag.
Ja, jag har ju varit med ett tag. Liksom.
Ja.
När du går på stan i citykvarteren här i Stockholm, är det många som kommer fram fortfarande?
Nej, det kan jag inte säga, men jag är ju nog igenkänd i den meningen att folk liksom undrar, vad är det där för en gubbe som går här?
Men för att, som sagt, du är väl mest känd för att du har varit riksbankschef mellan 2006 och 2022. Och du har ett enormt imponerande CV, måste man säga. Vi kommer ju komma in på ganska mycket saker, men jag skulle väl ändå drifta mig till att säga att du måste ju ändå vara en av de mest inflytelserika personerna i Sverige under de senaste 20 åren. Håller du med?
Nej, det är ju svårt att veta. Liksom. Hur ska man mäta det?
Ja, jo.
Jag kan väl säga så här att jag har ju haft förmånen att få vara med om väldigt mycket på rad olika sätt i Sverige. Så att på det sättet så har jag ju varit med om många, många olika händelser och som ju väl i någon mån också har påverkats av vad nu jag har tyckt vid en given tidpunkt.
Mm. Mm.
Ja, exakt. Så.
Om man vänder på det lite, kan man säga så här att du har varit en av de mer inflytelserika, jag vet inte om du själv kännetecknar dig som svensk i första hand, men som en av de mer inflytelserika nordborna i världen.
Ja, i vissa avseenden, eftersom jag då har haft förmånen att göra väldigt mycket olika typer av internationella jobb och också deltag i en lång rad internationella sammanhang där det är ganska ovanligt om man kommer från Norden att man är liksom högt upp i hierarki.
Men för att du blev ju, kan man ju säga, känd mot den breda allmänheten i samband med 90-talskrisen, kan man väl säga, om man går tillbaka i tiden, eller?
Ja, så är det nog i så mått att jag kom liksom gående där i korridoren i finansdepartementet när allt föll isär.
Ja.
Och då blir man väldigt fort expert.
Ja.
Och så får man liksom lära sig the hard way när det gäller att hantera det. Och sen efter många, många olika turer så blev det ju ganska uppenbart, tyckte vi som jobbar med de där frågorna då, att det gick liksom inte att sköta det dagliga arbetet när det gäller banksystemet inuti finansdepartementet, därför att man sysslar med en massa andra saker där.
Mm.
Och då var det rimligt att sätta upp det som kommer att heta Statens bankstödsnämnd i folkmun Bankakuten. Och det var många turer kring vem som skulle bli generaldirektör för Bankakuten, men i slutändan var jag den som var kvar och fick liksom slarvigt uttryckt och ratta den där lådan.
Ja, precis. Mm. Men för att det var ju intressant att höra, så att säga, innan det. Du kommer från början från Finland, från Närpes, eller hur?
Ja, det är riktigt.
Och Hur det här med nationalekonomi, vad var det som gjorde att du liksom ville, för att jag menar, det är väl ändå varit så att du sökte dig till jag ska plugga nationalekonomi eller ekonomi kanske?
Ja, framförallt så ville jag ju skaffa mig en utbildning, och i dagens värld då när man tycks ha en enorm massa bekymmer med invandring så växte jag upp i en värld där det stora temat var utvandring. Så att om man växte upp på landet på den tiden, inte minst om man ville ha en utbildning, gällde det ju att ta sig därifrån.
Var det så, de flesta från Närpes unga flyttade om?
Ja, när jag gick ut mellanskolan som det hette på den tiden, motsvarande ungefär realskolan i Sverige, då flyttade halva klassen direkt. Antingen till Sverige eller USA eller liksom vart man nu tog, tog vägen.
Och alla ville en akademisk karriär? Eller?
Nej, inte alls. Utan det fanns ju gott om andra som jobbade på Marabou eller på Volvo i Torshälla eller i Göteborg eller var det nu liksom var. För det var ju en tid...
Industrin skrek efter arbetskraft.
Precis, med stora folkomflyttningar. Men så att på det sättet tedde det ju sig naturligt att söka sig någonstans där man kunde få en utbildning då, för det var jag intresserad av. Men samtidigt så är ju min bakgrund ganska lik många andras bakgrund i den meningen att man är en del av tiden och tidsandan. Och min far var den första, så vitt jag nu vet, i släkten som hade en akademisk utbildning. Och han var bankman och nationalekonom. Och min farfar var agronom. Och i den världen, och det här är då efterkrigstidens Finland, så kom jag att växa upp i en miljö med eviga diskussioner om hur ska vi få det bättre? Det vill säga, vad ska vi göra? Hur ska vi liksom hitta något att leva av?
Alltså inte som människor utan i familjen?
Nej, i familjen. Nu menar jag liksom egentligen då, ekonomin i Finland. Hur ska det bli liksom, vad ska vi göra för att höja levnadsstandarden? Och då kom jag att intressera mig för samhällsekonomiska frågor och tyckte att det var både spännande och intressant, därför att det var något jag hade hört talas om. Och på den vägen var det sen.
Ja, och sen då läste du i Sverige, i Stockholm?
Ja, efter ett tag så började jag på Handelshögskolan och så läste jag först till civilekonom och sen så doktorerade jag i nationalekonomi.
Men sen jobbade du väl på bank först? Eller var det
så? Så jobbade jag i den privata sektorn, jobbade på bank. En period så var mitt jobb var att hitta på så många nya finansiella konstruktioner som möjligt.
Perfekt.
För att,
så fick du rensa upp dem sen?
Ja, det var väl kanske inte riktigt alla som förstod skönheten i de nya konstruktionerna. Så att de förlorade en del pengar på det där. Men jag hade intresserat mig för finansmarknadsfrågor, kan man väl säga. Så att då råkade det sig så att när jag läste i Princeton så hade jag till exempel lärt mig optionsprissättning och läste en del finance. Och det ämnet existerade ju inte i Sverige på den tiden. Så att jag hade en dåtida baskunskap när det gäller hur man tänker kring marknader som nästan ingen annan hade då, därför att det fanns ingen utbildning i detta. Och sen så kom det då mer eller mindre att sammanfalla med insikten i Sverige på den politiska sidan om att vi låg efter när det gäller regelsystem, och det svenska systemet var genomreglerat och djupfryst, kan man väl säga.
Ja. Och, var det det som fick dig att gå till den sidan för att vara med och reglera upp det här?
Man vet ju aldrig riktigt var man hamnar i yrkeslivet, utan man får ta de erbjudanden som dyker upp. Men jag fick som en del i den händelseutveckling som var då ett fantastiskt erbjudande från Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink. Och det var att börja i Finansdepartementet och sköta det tekniska arbetet med att omforma den svenska finanssektorn. Och det har man väldigt svårt att förstå om man bara läser finance och bara jobbar på den privata sidan. Därför att i slutändan så krävs det lagstiftning och det krävs regelverk. Ja. Och jag kunde en del om det här och hade då i uppdrag egentligen att ändra på så mycket som möjligt, så fort som möjligt. Mm. Och det var en fantastisk
jobb. Det är en väldigt intressant tid, för det här, då pratar vi 80-talet. Ja. Och vi pratar liksom i USA så är det framväxten av den här junk bond-marknaden med Michael Milken och allt det här. Liksom. Det är den tidseran. Men Sverige, som du säger, fortfarande är hårt reglerat, men avregleras då.
Correct.
Under den här tiden då helt du är där då, är med och lägger upp de här regelverken helt enkelt. Mm. Så det är en väldigt omvälvande tid.
Ja, det är det. Och med facit i hand många år efteråt så har jag ibland använt begreppet att det svenska banksystemet var hospitaliserat som en konsekvens av regelverket, och att allting var på något sätt djupfryst. Nu för tiden så använder man begreppet financial sector repression. Det vill säga att man liksom man tillåter inte att finanssektorn utvecklas.
Men samtidigt som marknaden var så reglerad, så hade vi ju då den här väldiga tillväxten av att bankerna lånade ut väldigt mycket.
Ja, men det kommer efter avregleringen.
Ja.
Och då plötsligt så tittar man sig yrvaket omkring och så får man plötsligt låna ut till vem som helst.
Från att man inte kunnat göra någonting så är det liksom fritt fram.
Precis, inklusive att, och det är nog en viktig del i det hela, det är ju att valutaregleringen försvann också. Mm. Och då kunde man också börja låna ut pengar utomlands och placera utomlands. Det var ju också naturligtvis en nymornad erfarenhet. Mm. Som kanske inte alltid gick så bra.
Men... Så till exempel fastighetsbolag kunde låna pengar, kunde köpa fastigheter i utomlands och så vidare.
Just det, just det. Och då är det ju ganska dyra lärpengar för hela systemet då, att anpassa sig till det. Och det kanske hade gått utan större olyckor om det inte var så att samtidigt så hade vi ju svårhanterliga stora makroekonomiska obalanser i Sverige, därför att budgetunderskottet var för stort, statsskulden ökade, inflationen var hög och vi hade en fast växelkurs. Och det där sammantaget var ju inte liksom, det var inte förenligt med någon form av balans i systemet.
Nej. Det är en stor kreditexpansion.
Och så hade vi en stor kreditexpansion som en del av det där, och då början på 90-talet så får vi ju då en kris som blommar ut i den meningen att det är en finanspolitisk kris, det är en valutakris, det är en bankkris, och alltihop det här liksom sammanfaller i en enda stor röra när det gäller att hantera det. Och det det når väl i någon mening så där medialt sitt maximum då vid den tidpunkten när räntan en kort period steg till 500%, för då förstod liksom alla att någonting stämmer inte riktigt här.
Men man brukar ju prata om september 1990 där med nyckeln som fick betalningssvårigheter och så här, och var det då man satt igång, och ni som var på myndighet, var det då man, eller hur liksom, när började man arbeta, när man såg att oj, det här är liksom, nu händer det grejer som vi måste ta.
Man börjar ana liksom att någonting händer här, men det är inte något som liksom kommer från den ena dagen till den andra, utan det kommer ju liksom gradvis. Så först har du då finansbolagen, och då börjar man förstå att aha, finansbolagen, hur har de fannat sig då? Jo, de har gett ut certifikat som bankerna har köpt. Aha, okej då. Men det måste ju då betyda att om finansbolagen går dåligt, då kan de inte betala på de där certifikaten. Då kanske bankerna börjar gå dåligt också, vilket de ju gjorde. Och sen så kommer ju det här väldigt hårdhänt då i olika omgångar. Därför att först har du då ett finansbolag som får problem, och sen så har du då Första Sparbanken och sen liksom bara accelererar det här. Sen fick vi ju göra om Första Sparbanken eller sparbankerna i flera olika omgångar, därför att det blir liksom bara värre och värre. Och sen så kommer då hösten 92 när alltihop det här når sin kulmen.
Och då man släpper kronan till slut.
Ja, men då vid det laget så var vi som jobbar med de här sakerna väl medvetna om vart det kunde gå. Så att det pressmeddelande som skickades ut där på natten på hösten 92, det hade jag i ett kassaskråp uppe på avdelningen på finansdepartementet redan ifrån mars det året.
Det var då man garanterade bankernas skulder.
Ja, just det. Skulder, just det, liksom. Just
det.
Ja,
så det var förberett att liksom...
Det var förberett i så mått att man kan aldrig veta exakt hur ett sånt där förlopp kommer att bli i detalj. Det är omöjligt. Men det var förberett i så mått då att vi hade tänkt igenom vad det kan innebära att hela systemet råkar i sken. Och då hade vi gjort klart för oss själva ungefär i vilken spak man skulle dra och hur det skulle gå till då. Det var naturligtvis en stor fördel den natten som det där gjordes.
Ja. Ja, för man brukar i efterhand referera till att så som man agerade i Sverige under den här krisen var liksom ett exempel på hur man ska agera så att säga, eller hur man i alla fall kan lyckosamt agera i den här typen av kris. Eller för det kommer tillbaka sen, tänker jag, vid finanskrisen 8-9 så refererade man ju tillbaka till det här i Sverige, eller hur?
Det är riktigt, men då... Det kan man säga med facit i hand, därför att vi hade ju i grunden när det här skedde inga regelverk alls.
Nej, nej, exakt.
Därför att senast någon liksom bank gick i konkurs var i början på 1900-talet. Mm. Mm. Så det fanns ju liksom inget institutionellt minne överhuvudtaget
hur man gör
sånt här. Men så vad vi gjorde då istället, det var att vi försökte skaffa oss så god kunskap överhuvudtaget var möjligt på extremt kort tid. Och då visade det sig att det var ett antal olika investment bankers på olika håll i världen som hade liksom varit med om bankrekonstruktioner på annat håll. Mm. Och det var egentligen de som hjälpte oss med liksom konceptuellt med erfarenheten hur man gör och hur man då går
till väga. Det var inte så bland annat att man tittar på den här savings and loan och heter det.
Jo, men om vi tittar på allt möjligt liksom. Jag kommer ihåg det var någon bank i Nya Zeeland som hade gått omkull 10 år, 15 år innan eller någonting sånt. Och det var diverse olika banker i USA. Och jag brukar säga så här då när jag kom att diskutera då och anställde en hel del investment bankers, sa så här att om ni kommer med mina gamla studenter från Handelshögskolan, då skriver vi inget kontrakt. Därför att jag vet att de inte kan någonting om det här.
Jag har också läst kursen.
Flyg in vem som helst varifrån som helst i världen.
Mm.
Men visa mig att de har gjort det tidigare. Mm. Och det var väldigt, väldigt viktigt. Och det betyder då att sättet att tänka kring det här, och det förstod vi ju inte riktigt då när vi höll på med det, det är att hela, om jag uttrycker det så, manövern, det är egentligen corporate finance. Och corporate finance, det kan man inte på en centralbank och det kan man inte på en tillsynsmyndighet heller.
Nej. Särskilt inte på svenska finansdepartementet.
Nej, och då hade vi då förmånen att få göra det här via bankstödsnämnden, och då hade vi både rätten och skyldigheten att se till så att vi liksom skötte det här på ett, med kunniga människor varifrån de nu kom på olika håll i världen.
Men sen var ni hade väl någon form av kriskommitté typ då från olika myndigheter som att man satt, eller hur funkade det?
Nej, det kan jag inte säga, utan definitionsmässigt så var ju Finansinspektionen passé. För de hade ju släppt fram det här.
Just det.
Och Riksbanken hade sålt hela valutareserven på termin, så netto var valutareserven noll. och då drog vi som jobbar med det här slutsatsen att de båda myndigheterna ska vi hålla så långt borta som det överhuvudtaget går. Sen när själva rekapitaliseringstillfällena skedde, då var vi ju liksom, eftersom det krävdes formella regeringsbeslut och sånt, då pratade vi naturligtvis med dem, men de var liksom inne i detta. Men det var inte så mycket de kunde tillföra i det i det dagliga. Och det är egentligen ingen kritik mot dem, för att de hade ju ingen bakgrund när det gäller att göra de sakerna överhuvudtaget. Utan i Intersporten var ju snarare liksom personer som säger Hans Dahlborg som höll på Nordbanken då.
Mm. Ja, just det.
Och andra som kom från corporate-sidan som hade den liksom kunskapen.
Just det.
Men känner man aldrig att man hade velat, eller hade velat, men det måste vara ganska ensamt. Eller hur hanterar man den ovetskapen om vad som är rätt väg? Det är ju så i alla kriser kan jag tänka mig, men det är väl lättare om man har institutionella förutsättningar för att samarbeta med andra som är kunniga och kan hjälpa till.
Liksom. Jo, men du måste ju få något gjort också. Då måste man peka med hela handen.
Mm.
För annars, så händer, liksom, annars så händer ingenting. Och det där är ju det är allmänmänskligt och inte så lätt att hantera i någon kris överhuvudtaget. Att det är en sak att sköta det vardagliga. Det är en helt annan sak när du måste gå till beslut och inte kan säga... Du kan inte veta i förväg om det kommer att funka eller inte.
Nej.
Och då är det ju inget konstigt på det sättet att man ska inte acceptera den typen av uppdrag om man har för mycket grubblerier i sin egen skalle, om man klarar av det eller inte, utan man får stå där som Sven Duva liksom på bron och så ska man hantera det som kommer. Och då gör man så gott man kan. Ibland funkar det, ibland funkar det inte, och så får man göra om det igen och igen.
Men för jag tänker, utan att hoppa för mycket till liksom fram i tiden, men om man ändå jämför med den situation vi har idag där allting är mycket, de här regelverken för rekonstruktioner av banker och hur det ska gå till och sådär liksom finns på plats, kan det ändå ha varit en väldigt styrka just det här att det blir ad hoc lösningar, men att ha den möjligheten att finns det en risk när man formaliserar saker för mycket att du kan inte formalisera det som du är inne på, för varje kris är liksom...
Ja, det är både ja och nej. Det är både ja och nej, därför att inte ha några regelverk alls, det är inget kul liksom att sitta och snickra på den stol man själv kommer att sitta på. Men att ha för mycket regelverk har ju liksom också sina sidor. Och nu var det här då, 90-talskrisen var ju en stor allvarlig systemkris i kombination med en makroekonomisk kris i Sverige. Ja. Och då var egentligen enda lösningen helt enkelt att för staten att ta över bankerna om de började gå dåligt.
Mm.
För det fanns liksom ingen annan möjlighet. Och det har ju att göra med det också att det finns naturligtvis ingen utlänning som vill röra ett lands banker mitt i en kris.
Nej.
Och det betyder då att under sådana omständigheter så tenderar centralbanken att bli lender of last resort, men staten blir också de facto owner of last resort. Och mycket av de regelverken som har formats och utformats sedan dess, inte minst inom EU, de går ju ut på att på något sätt staten inte ska ta över en bank, utan att man ska baila in en den ena än den andra. Och det kan man nog göra, tror jag, på ett hyggligt sätt när det gäller små och medelstora banker. Men det är svårare om det är riktigt stora banker, därför att vad som händer då är att de som håller bankobligationer eller andra bankpapper, de tänkte ju aldrig att de skulle bli aktieägare. Om du gör en massiv bail-in så får du ju då i och för sig nytt aktiekapital. Men du får ju en helt slumpmässig sammansättning av aktieägare. Och det väcker naturligtvis frågan om det är en väldigt stor bank. Om den slumpmässiga sammansättningen av aktieägare är kapabel att strukturera om den där banken. Så att regelverken
eller villig.
Regelverken är nog okej så som de är skrivna, och regelverken liksom funkar nog, skulle jag tro, dag ett. Men sen när du har blivit med banken,
vad gör du då liksom?
För då är det ju mera vanlig liksom corporate finance och att driva en verksamhet, så att det kommer ut en vettig bank i andra änden. Och det gör du ju inte liksom över natten. Det kan du göra om det är små sparbanker i USA, för du tar över banken på fredag och så säljer du den på måndag. Mm. Men om det är stora banker så kommer det ju aldrig att finnas liksom kortsiktigt några tagare.
Men var det inte det lite vi såg då i Schweiz här med Credit Suisse, att man liksom tryckte in dem i UBS?
Ja.
Istället för att du skulle göra, du gjorde ju för sig en massiv bail-in, men trots det så känner man ju inget förtroende, eller liksom, jag vet inte, men
ja, och sen får man väl förmoda då att i fallet med UBS så var det angeläget i Schweiz att man hade att det var, det skulle bli en, förbli en schweizisk bank.
Ja, säkert.
Därför att annars så, ja, man ville helt enkelt sköta det på det sättet. Mm. Å andra sidan så tror jag att det är viktigt när det gäller vad som händer i Schweiz, att man visste ju långt, långt innan att Credit Suisse hade problem.
Ja, exakt.
Mm. Så att det hade liksom inte, det hade inte undgått någon under 10 års tid eller någonting sånt där. Nej. Att någonting kunde hända där, och då hade man ju gott om tid att liksom fundera igenom olika scenarier. Hur ska vi, hur ska vi hantera det här?
Är det inte förvånande då att processen ändå verkade, åtminstone från utsidan, så inte slumpartad men ändå stokastisk liksom, på vägen till mål?
Jo, men du kan ha alla möjliga olika planer, men du kan aldrig veta när saker och ting faller isär.
Mm. Eller hur?
Och då får du liksom hantera det där och då, så gott det går.
Men jag tänker, det du pratade om med bankstödsnämnden och det vi pratar om nu, det, i Sverige så har vi väldigt väl fungerande, även om då kanske alla delar av det institutionella ramverket kanske inte gjorde sitt jobb som de borde ha gjort, men det fanns ändå legalt, så var det inga konstigheter med. När ni tog över så tog ni över, du får säga emot om du vill, men det var inte så att det var stora protester på gatorna över att de här bankägarna blev av med sina tillgångar och så vidare. Ja. För sen gick det ju vidare till IMF, och då var det mycket med Latinamerika och Asien, men framförallt kanske Latinamerika, och där kanske det institutionella systemet var svagare. Så det borde vara ganska annorlunda att hantera bankkriser där.
Två saker först när det gäller Sverige. Det var att vi såg ju aldrig att det var statens jobb att vara snäll mot bankägarna.
Nej.
Så att vi var ju hårda när det gällde att värdera tillgångar och liksom hantera saker och ting. Mm. Ett exempel på det är när vi gjorde rekonstruktionen av Föreningsbanken. Och det här har också beskrivits i någon tidning någon gång. Det var ju inga konstigheter i den meningen att knalla upp till Föreningsbanken som hade ett styrelsemöte och sa till vdn att antingen rekapitaliserar ni för den och den månaden eller så tar bankakuten över banken. Mm. Och så var det färdigt med det.
Mm. Du fick inte påtår?
Och sen så jobbar man med det då och lyckades rekapitalisera banken med lite statlig hjälp. Så det är det ena. Det andra är att den institutionella styrkan fanns ju i Sverige på så sätt att det har sagts mig att när vi nådde kulmen av krisen, då hade bankerna hyrt in, jag tror att det var ungefär 700 revisorer som gick igenom bankportföljerna. Mm. Och det gjorde de på kommando på samma sätt alla och levererade när de skulle.
Mm. Mm.
Och den styrkan har man ju inte institutionellt i en väldigt massa länder. Och sen, och det är också viktigt, så var det ju så att det fanns liksom inte föreställningen ens att en bank skulle kunna gå omkull. Det vill säga att jag som medborgare eller insättare kan bli av med mina pengar.
Mm.
Så att man fäste en väldigt stark tilltro till att om staten stiger in här så kommer jag nog att få mina pengar tillbaka. Så alltså kan jag liksom hålla mig där.
Ja.
Och det här liksom sammantaget då gjorde att det var möjligt att göra det på det sätt som det då gjordes. Just. Och sen en liten detalj i det hela som visade sig vara enormt viktig.
Mm.
Det är att det fanns en marknad för statsobligationer som hade kommit till stånd i mitten på 80-talet.
Just det.
Så att när vi satte in mera equity i systemet så kunde alltid Riksgälden finansiera det genom att ge ut statsobligationer.
Mm.
Och det är liksom en liten teknisk detalj som de flesta aldrig tänker på. Nej. Men utan en marknad för statsobligationer, vad hade du gjort då? Liksom? Mm. Och det var ett långt svar om Sverige för att komma över då till andra delar av världen. En stor huvudvärk på många, många olika håll i världen, och inte minst hade det varit så på många håll i Sydamerika, Mellanamerika. Det är att man har en lagstiftning som är sådan så att man nästan aldrig kan bli av med de gamla aktieägarna. Mm. Och då blir det ju väldigt skakigt det hela, och då blir det ju väldigt ofta så att de gamla aktieägarna vill att staten ska stoppa in en massa pengar medan de är kvar som ägare. Mm. Och all downside till skattebetalarna och all upside till de gamla ägarna.
Mm. Vi pratar om moral hazard här ibland, men där kan man ju snacka om.
Där är det nog av en annan dimension, och sen så ska du då lägga till att på många håll i den delen av världen så har de då också regelverk som är sådana så att du kan stämma de enskilda tillsynspersonerna. Mm. Och sen så får de tillbringa, de är underbetalda från början, och sen får de tillbringa en stor del av resten av sitt liv i domstol. Mm. Och det är klart att om du då hotar tillsynspersonerna, ja, då blir det inte så mycket tillsyn. Och sen i ett riktigt dåligt scenario ska du då kombinera det med att man normalt sett har olika typer av makroekonomiska obalanser, som i Argentina till exempel. Vilket då ofta innebär att staten lånar pengar i centralbanken, det vill säga man trycker pengar. Och så får du världens inflation mitt i den där röran. Och det som händer då, och det är ofta väldigt tragiskt, det är att de som redan har pengar, de förstår de här processerna. Mm. Så att de flyttar alla sina pengar till Miami eller någon annanstans. Okay. Och i mellantiden så får du en enorm depreciering av växelkursen. Mm. Och sen när de växelkurserna faller riktigt rejält, då flyttar de tillbaka sina pengar och köper mera fast egendom eller land eller vad det nu är för någonting. Okay. Och då vidmakthåller du ju liksom en extremt sned förmögenhetsfördelning, därför att de fattiga har ju ingen möjlighet att flytta pengar på det sättet. Och de genomskådar liksom heller aldrig riktigt vad det är som händer. Så att det är otroligt jobbigt att bryta sig ur en sån cirkel.
Just det. Mm. Så de här grejerna som du var involverad i, det blev väldigt olika utfall då i alla de här olika situationerna?
Ja, man kan starta med exakt samma förutsättningar och försöka använda exakt samma metodologi för att lösa ett problem. Och i vissa fall så blir det pannkaka av alltihop. Mm. Och i andra fall så kommer det nog vettigt ut av det. Och det som är väldigt, väldigt centralt, och det är att den styrande eliten måste vara villig att göra någonting för det allmännas bästa, inte bara för sitt eget bästa. Mm. Därför att om alla bara ska göra någonting för sitt eget bästa, då har du egentligen klaner som bråkar med varann. Mm. Och som vill sitta vid köttgrytorna och roffa åt sig så mycket som möjligt under den tid som de sitter där. Djupt, djupt olyckligt exempel är ju då Argentina som liksom kör allting i dike.
Ständigt aktuellt känns det.
Var tionde år. Ja,
precis.
Eller så är det bara samma kris.
Som i olika former. Men jag tänkte på en grej, för att det är intressant. Så här 90-talet, då funkade det via att liksom staten går in och garanterar bankerna. Man har förtroende för staten och så räddar man ut situationen. Men under, jag tänker så här, finanskrisen 2008-2009 började man ju närma sig, inte här i Sverige, men vi hade ju till exempel Island och kanske i viss mån Irland där det nästan blev någon tipping point, om man säger, som staten går in och vi ska garantera. Nu gjorde man inte det på Island, för staten var ju för liten i förhållande till bankerna. Men att man hamnar i en situation där du kan liksom dra med dig staten.
Ja.
Så att det inte mäktar med att ta på de här skulderna om de är för stora.
Visst är det så. Och det är ju framförallt en bedömning som görs av utländska investerare.
Mm. Ja, exakt. För då blir det så. Då kan du inte helt plötsligt finansiera staten heller.
Nej, de bryr sig inte om det är privata pengar liksom, eller statliga pengar. Mm. Utan då tittar man liksom på, vad är den totala skuldsättningen här?
Ja, exakt.
Vad är sannolikheten att jag får tillbaka mina pengar? Mm. Hur ska jag hantera detta? Så att ytterst så för att man ska då kunna klara av att göra de här sakerna, då behöver du någonstans i bakgrunden ha en solvent stat. Mm. Och tror ingen på staten, menar, då är ju den bästa lösningen är ju egentligen att låta utlänningar ta över bankerna.
Mm. Ja, just det.
Eller i extremfallen då, som man gör i riktigt illa skötta ekonomier, det är att man dollariserar.
Just det. Eller jag tänker på Island, då lät man väl helt enkelt de utländska långivarna ta smällen och skrev ner skulderna.
Ja, därför att i fallet Island, och det är väldigt speciellt, så skickar man notan till omvärlden.
Ja.
Men det var därför att Island var så litet.
Mm. Ja, exakt. Ja. Så det funkar för dem.
Så det liksom funkar för dem, men det kommer inte... Ja, du kan prova i ett stort land, och då kommer de som förlorar pengar att minnas det i 100 år. Mm. Och det här är liksom väldigt svårt för många att förstå, att i ett land som fungerar väl... Mm. Där betalar man sina skulder. Mm. Och man betalar alltid sina skulder. Mm. Och då finns det ett långsiktigt, djupt institutionellt minne som funkar ungefär så här. Att jaha, de där, ja, de kör i dike ibland, men de plockar ihop bitarna av det där. Och de har alltid betalat de senaste 200 åren. Mm. Och det är väldigt ofta som många som inte tänker på det sättet inte riktigt förstår på nationell nivå att
värdet av det.
Och då finns det två typer av ekonomier, om jag hårdrar det. I vissa typer av ekonomier, och då är det nog mer the political economy, där sätter man ett stort värde på att aldrig betala utlänningarna. Mm. Och i andra länder, och det är de som är långsiktigt framgångsrika, där sätter man ett mycket stort värde på att alltid betala utlänningarna först.
Mm. Mm. Ja, intressant.
Och det där är liksom stora skillnader då. Men låt för jag bara tillägga då, när det gäller just Island, så var det ju en ganska besvärlig hantering också då i Sverige, eftersom det fanns isländska banker i Sverige. Men där landade vi på fötterna. Och många år senare så kan jag väl säga att Riksbanken tjänar bra med pengar på den utlåning vi gjorde till Island.
Mm. Ja, så det slutade ändå ganska gott i det fallet.
Ja, i det fallet. Och idag har ju inte islänningarna några bekymmer, men då... råkar hela deras finanssektor liksom i sken, kan man väl säga. Att de liksom tappar kontakten med verkligheten, och de fick en finanssektor som blev alldeles för stor i förhållande till storleken på ekonomin.
Men apropå då, nu när vi ändå är inne på det här liksom kriser och så, nu har vi pratat mycket om finansiella och bankkriser och så. Om du blickar framåt, känner du någon oro för liksom att en ökad risk för, om man tänker mer just statsfinansiella kriser, att det skulle kunna ske i någon större ekonomi? Liksom?
Ja, i så mått då att det är väldigt många stora ekonomier idag som har en statsskuld som är 100% av BNP eller mera.
Ja, exakt, precis.
Och går du då 50 år tillbaka i tiden, så låg man kanske på 50% eller någonting, någonting sådant. Ja. Så att någonstans kan det nog hända att någon får bekymmer. Det får vi nog leva med.
Mm. Mm. Men vi ska inte peka ut vilka som kommer först.
Nej, det är ju det som hela tiden är så svårt. Att man kan liksom säga att nej, men det här ser ut som att det inte summerar. Men i vissa fall håller det ihop oändligt mycket längre än vad man tror själv. Och i andra fall så kommer det liksom farande nästan från ingenstans.
Ja. Men är det så flyktigt och luddigt som förtroende att det är det som är egentligen grunden? Och när det faller så kommer det falla?
Ja, om förtroendet faller då händer det ju saker, så att det är ju hela tiden det här att... bedöma förmågan hos de som styr och ställer i ett land.
Mm.
Och i vad mån de är kapabla och har den kunskap som krävs för att lappa ihop det hela.
Mm.
Och normalt sett så går det ju egentligen ut på att ha både kunskap och viljan att säga nej. Mm. Medan tid är.
Mm.
Ja.
Hit men inte längre.
Mm, just det.
Mm. Och det är det svåraste som vi människor har att hantera i två dimensioner. Det ena är vi och de där andra som är hemska. Mm. Men de köper ju våra grejer, så vi är beroende av dem. Det är den ena dimensionen. Och den andra dimensionen som är lika svår att hantera, eller kanske till och med svårare, det är nu och sen.
Ja, det är trevligt nu, men det blir jobbigt på sikt.
Ja, just det.
Skjut gärna på det där.
Ja, precis. Ja.
Men i dina roller, och särskilt kanske den då som riksbankschef, vad har varit jobbigast att säga nej till?
Det har ju varit att hela tiden påminna om det här med finansiell stabilitet och risken för finansiell instabilitet. Och sen då allt det som följer av att ha ett inflationsmål, vilket då innebär att, att det finns alltid liksom en önskan att få konjunkturen lite bättre i någon mening. Mm. Och om man har ett inflationsmål så är det det som går före. Mm. Och det glöms ganska ofta, ja. Ganska ofta bort.
Ja, vänta. Nu stoppar vi lite.
Ja.
Louis, du skulle precis ställa en väldigt bra fråga där. Mm. Men vi hade väldigt mycket intressanta saker att prata om med Stefan och Inge. Så han har väldigt många intressanta reflektioner på det som har hänt.
Precis.
Så vi bryter upp lite här.
Ja, för nu har vi fokuserat oss kring det här med krishantering. Mm. Och vi vill ju diskutera vidare med Stefan kring frågor som hur penningpolitiken har förändrats till exempel. Mm. Mm.
Precis, och även vi kommer ju in även på andra aktuella politiska saker som man kanske kan prata om lite mer frispråkigt nu.
Ja,
precis. Men också
bostadssektorn till exempel.
Ja, men också mycket aktuellt Ukraina.
Exakt, och vad som händer där och att han är rådgivare till Ukraina. Så det finns mycket kvar, Gabriel.
Och det kommer alltså i nästa avsnitt då.
Ja, men som avrundning på det här avsnittet, vi brukar alltid ha en låt, eller hur?
Jaså.
Kanske kommer som en överraskning för somliga.
Ja.
Vi gillar ju Herb Albert, eller hur? Det kan vi göra överens om.
Ja, det kommer inte heller som en överraskning.
Och då, jag tänker så här, för att det är ändå det här kriser och krishantering. Man sitter upp och jobbar på nätterna. Work song.
Ja.
Den tycker jag vi lyssnar på.
Mm. Det har ju också skrivits om att inte bara under, mitt under kriser så är nu är han inte här längre och kan försvara sig. Men, eller bekräfta. Men det har ju skrivits mycket om att Stefan Ingves jobbar väldigt hårt.
Ja, exakt. Så det passar bra in. Det
passar bra, Louis. Det passar bra också på oss som gör podd här mitt i sommaren. Vi hoppas att du som har lyssnat på det här avsnittet uppskattade det. Får gärna dela vidare och eller kommentera till oss. Vi tar också gärna emot förslag på andra avsnitt, andra gäster, andra ämnen som vi kan ta upp under hösten. Och sen framförallt då så kommer ju fortsättningen på det här avsnittet.
Ja, snart. Och se fram emot del 2 med Stefan Ingves.
Om någon vecka.
Intressant, så kommer det snart del 2.
Yes! Tack för den här gången.
Tackar.